Närmar vi oss en Brexit-krasch eller är det mest en kabaré vid klippkanten? Och Macron ruskar om sin regering. Kan det blåsa liv i hans avstannade reformer? Här är Europapodden.
Vi schaffen das, denn Deutschland ist ein starkes Land.
Car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde.
The United Kingdom is leaving the European Union.
We are ready, nation. Thank you and goodbye.
Välkomna till Europapodden. Caroline Salzinger heter jag. Det är tisdagen den 16 oktober och vi lever i spännande Brexit-tider, eller hur? Björn Fägersten, chef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram.
Ja, verkligen.
Hur spännande på en skala?
Kanske 7 på en skala till 10.
Ja, men det är ganska bra ändå. Mm. Ja. Susanne Palme, Ekots EU-kommentator som brukar finnas här i Radiohuset Studio 41 med mig, är på ett plan på väg till Bryssel där ju då EUs stats- och regeringschefer ska träffas imorgon. Vi ska prata om sannolikheten för en hård Brexit strax och om varför det är så himla svårt att komma överens egentligen. Men först en kort sväng till Paris och Margareta Svensson. Bonjour!
Bonjour, salut.
Salut. Du, efter en hel del om och men så har ju presidenten i ditt land, Emmanuel Macron, idag ombildat sin regering. Berätta, vad är bakgrunden till det?
Ja, bakgrunden är ju att ett par ministrar har lämnat regeringen, 3 stycken på 5 veckor. Och den sista avgången där av inrikesminister Gérard Colomb har då föranlett den här större regeringsombildningen. Så att några personer som kanske inte har presterat tillräckligt, han ställer ju höga krav på sina medarbetare, eller folk som själva har begärt att få lämna, eller så har det dykt upp omständigheter som gör dem mindre lämpliga, som har lett fram till den här regeringsombildningen. Så att det är 5 nya ministrar och dessutom 3 statssekreterare som har utsetts idag.
Några av de här ministrarna som han har blivit av med är ju, var ju väldigt populära, eller hur? Miljöministern och väl också inrikesministern på sätt och vis, eller?
Ja, miljöministern var ju en tv-kändis och en av de mest kända miljöförespråkarna i Frankrike. Så att det var ju en trofé för Macron att få Nicolas Hulot i sin regering. Och ja, Nicolas Hulot hade ju verkat som rådgivare inför valet hos många presidentkandidater. Och Gérard Colomb var en viktig person eftersom han var en av de första som lämnade Socialistpartiet för Macrons nya initiativ och som också inspirerade andra, så att det blev strömhopp just i Lyon där Gérard Colomb var borgmästare tidigare till just Macrons nya rörelse, så att det var en viktig ingrediens inför valsegern för Macron. Och dessutom så har han då varit en av de få, enligt honom själv, som har haft Macrons öra i regeringen, som har kunnat prata med honom. Och han var så uppriktig så att han först indirekt kritiserade Macron för det finns en risk att i en position som president drabbas av hybris. Och sen så sa han också att Macron hade en viss brist på ödmjukhet. Så att han blev ganska frispråkig på slutet. Men så ville han också, sa han, återigen ställa upp som i borgmästarvalet i Lyon igen i nästa år.
Den nya inrikesministern då, Christophe Castaner heter han, va? Honom har du haft ögonen på ett tag, vet jag.
Ja, precis. Jag sa ju att vi skulle hålla ögonen på honom inför valet till EU-parlamentet i en tidigare Europapodd här. Men nu har han bytt jobb igen. Han är ju väldigt ombytlig, den här personen. Han började som talesperson i regeringen och höll presskonferenser varje vecka. Och sen har han blivit minister för någon slags sambanden mellan premiärministern och parlamentet. Och dessutom partiledare då för La République en Marche-partiet som Macron startade. Men nu var det han också som en av de nära, de som är närmast Macron, som var tänkbar till den här posten som inrikesminister. Så att han är alltså ny inrikesminister från och med idag.
Och, förhoppningen med att stöka om i regeringen så här och tillsätta nya ministrar är väl då kanske att få ny fart på det här utlovade reformarbetet. Hur har det gått med det? Hur går det med det?
Ja, det är fortfarande hög effektivitet och hög fart i det reformarbetet, men det kanske är på en lite mindre medial nivå nu än under de stora protesterna som var då när man skulle göra förändringar inom det statliga järnvägsbolaget. Då var det ju mycket demonstrationer på stan, och det är fortfarande demonstrationer på stan, men lite färre. Och man kan väl säga, kan vi bara tillägga någonting om Christophe Castaner, att han har fått en del kritik under tiden fram till nu, att han har suttit på dubbla stolar och betraktas som lite svag, men nu kompletteras hans roll som inrikesminister med en statssekreterare, en man som heter Laurent Nunez, som är före detta underrättelsechef, som då ska borga för att ordentlig kunskap om säkerhetsfrågor, som ju är en av inrikesministerns viktigaste ansvarsområden.
Erfarenheten som kritiker kanske tycker att Christophe Castaner saknar, eller?
Precis.
Men Macron utlovade ju också en massa reformer på Europanivå, och där kan man väl ändå konstatera att det gått i stå ganska mycket, eller eurozonen och sådär som han gärna ville sätta fart på reformerna inom.
Ja och nej får man väl säga. Han har ju lyckats med en del där, men det är ju långt ifrån stående ovationer för hans idéer för EU och vad som ska göras där. Och han kommer ju få ordentligt med mothugg också inför EU-parlamentsvalet, förstår vi ju nu, när man håller på att mobilisera i länder som Italien, förutom då i länderna i öst. Men Macron själv har faktiskt synts lite mindre, tycker jag, på sista tiden. Och efter den här regeringsombildningen så kanske det också är dags för honom att återigen tala till folket och kanske också realisera några fler förändringar som handlar om plånboksfrågor, så att folk blir övertygade om att han faktiskt jobbar för dem och inte bara är de rikas president, som han så ofta får kritik för här hemma.
Just det. Björn Fägersten, Macron, när han vann valet så var han ju utmålad som en entusiasmerande kraft då också i Europa. Hur ser det ut med det nu, skulle du säga?
Jag tror fortfarande att han ses som en inspiration, och att han kanske fått lite av en roll som, ja, men en symbol för på något sätt hur man ska hantera den växande nationalpopulismen. Och där har han en stark symbolisk kraft. Sen håller jag med om att liksom själva reformagendan på en europeisk nivå har ju... Han fick ett visst stöd från Angela Merkel, men det var väldigt svårt att bygga vidare på det här. De stod fortfarande ganska långt ifrån varandra, och det var andra, framförallt euroländer, som också klev upp och sa att vi inte är intresserade av den här sortens gemensamma budget etc. Och även på säkerhetsområdet så det här försvarsmateriellsamarbetet gick inte riktigt så som Frankrike hade tänkt sig. Så att rent praktiskt har det kanske inte framstegen varit så många, men jag tror fortfarande att han är någon sorts symbol och väcker känslor, som vi såg nu i Italien till exempel.
Just det, inte minst inför Europaparlamentsvalet då. Men du, Margareta, avslutningsvis bara, jag läste någonstans att bara 33% av fransmännen är nöjda med Macron nu. Hur mycket kris skulle du säga att det luktar om honom och hans presidentskap?
Ja, det är ju inga bra opinionssiffror, och han är fortfarande mer populär utomlands än vad han är hemma i Frankrike. Idag till exempel så anklagar den radikala vänster honom eller hans regering för att ha iscensatt husransakningar, som egentligen handlar om att partierna anklagas för att ha använt EU-medel på fel sätt. Men på det sättet försöker man också instrumentalisera kritiken och väcka större kritik och indignation mot Macron på hemmaplan. Men däremot i parlamentet så är det ju fortfarande hans parti som har majoritet, så att det är svårt för de andra partierna att göra sig hörda på hemmaplan, så att han kommer med stor säkerhet att få igenom det mesta av det han vill göra i alla fall. Och som sagt, idag hoppas man ju då att den här regeringsombildningen ska innebära en ny injektion, en vitamininjektion för det kommande förändringsarbetet som han vill genomföra.
Tack Margareta Svensson i Paris, och hej Andreas Liljeheden i Luxemburg och Claes Aronsson i London.
Hej, hej.
Hallå. Hörrni, det är nu det gäller. Efter mer än 2 år av minst sagt modesta framsteg i Brexit-förhandlingarna så är det ju nu det ska avgöras om Bryssel och London kan komma överens om ett utträdesavtal eller om man klipper banden utan förmildrande omständigheter. Och ni som lyssnar på podden, om ni också brukar lyssna på FM, så kommer ni höra mycket från Claes Aronsson i London och Andreas Liljeheden, vår EU-korre i radion de närmaste dagarna. Hur är det med er två? Är ni liksom laddade nu eller är ni redan trötta på alla teknikaliteter? Om du börjar, Andreas.
Nej, men jag är väl ganska laddad. Lite trött och sliten efter några nätter här med kanske lite för lite sömn. Men jag hoppas att det är en natt kvar däremellan innan toppmötena börjar, så att jag hoppas att kunna ladda de där batterierna så att man pallar det där.
Och du då, Claes?
Det är helt sjukt läge just här nu i Storbritannien. Theresa May har just haft regeringssammanträde och samtidigt då så kommer det att talmannen i parlamentet ska vara med i en debatt här och ställas mot väggen för att han har mobbat sin stab. Så att det är riktigt kaos här i politiken, och just det här att talmannen ställs mot väggen, det kan faktiskt också få betydelse för Brexit, eftersom om det inte finns något avtal då i slutet på januari, då kan talmannen få en viktig roll och gå in och bestämma vad som ska hända i parlamentet om regeringen inte gör sitt jobb. Så att allt det här, det är just nu i de här minuterna som är, så är det full laddning här borta i London.
Vi får hålla koll på byråerna medan vi vandrar här och se ifall det blir en utveckling där mot slutet av podden. Men imorgon så inleds då alltså toppmötet med stats- och regeringscheferna. De ska äta middag och till förrätten, vad jag förstår, ska de lyssna på Storbritanniens premiärminister Theresa May då. Andreas, finns det en risk för att det blir en sån här nattvaka då där du sitter med hundratals andra journalister och försöker hålla dig vaken i väntan på att politikerna ska komma överens? Är det ett sånt tillfälle?
Ja, nej, med ganska stor säkerhet så är det definitivt ett sånt tillfälle. Till att börja med så börjar ju mötet först 7 på kvällen, så det bäddar ju för att det blir ganska sent på kvällen. Och sen vet man inte riktigt hur länge May ska tala. Det kan ju vara så att hon håller ett ganska kort tal, men sen blir det ju väldigt långa diskussioner säkerligen mellan de EU-27 då, alltså stats- och regeringscheferna för de övriga EU-länderna som är kvar, för att se vad de då ska fatta för beslut, om man då når de här tillräckliga framstegen, som man säger, för att kunna gå vidare i den här processen.
Du, innan vi närmar oss processen, hur brukar du göra? Brukar du liksom, hur gör du för att hålla dig alert när du sitter och väntar? Är det liksom kaffe och kolhydrater, eller vad är din, du har ju vanan inne, tänker jag. Hur gör du?
Ja, men precis. Nej, men jag brukar tänka så här varje gång när jag går in på de här mötena, så tänker jag, nej, men den här gången så ska jag inte äta massa onyttigheter, utan jag ska köpa frukt och bra juicer och sådär. Men sen så sitter man ändå där sent på natten och det blir liksom en orgie av kaffe och energibars och godis. Så att det är väl lite det som är synonymt med de här EUs nattmanglingar, får man säga.
Björn, hur kommer du att följa det här?
Jag kommer nog inte sitta uppe hela natten. Jag tror ju som oftast inom EU att finns det någon möjlighet att skjuta upp det här lite till, så kommer det att göras.
Det är inte omöjligt
att de här stackars journalisterna sitter och äter kaffe och Snickers helt i onödan.
Får göra det senare, vid några veckor
i november igen,
samma
kanske.
Snickersfrossa. Ja. Hörrni, den här buljongen som är Brexit-förhandlingarna, den har ju fått stå småputtra i 2 år nu, och nu har den reducerats ner till det mest svårlösta, nämligen gränsen mellan republiken och EU-landet Irland och Nordirland, som är en del av Storbritannien. Och som vanligt när något är riktigt inflammerat så handlar det ju egentligen inte om teknik eller pengar eller saker, utan om underliggande känslor och värderingar, eller hur, Claes Aronsson?
Verkligen. Jag har ju varit mycket där uppe vid gränsen, och det är ju först när man är där och pratar med folk som man får känslan av att för väldigt många människor där uppe så är det här på allra högsta och största allvar. Det här är ju en konflikt då om huruvida Nordirland ska tillhöra Irland eller Storbritannien, som har funnits väldigt, väldigt länge, och det blev visserligen ett fredsavtal då 1998. När över 3 000 människor hade fått sätta livet till under 30 år. Men den här konflikten ligger ju vilande och Nordirland är fortfarande ett väldigt splittrat samhälle där man lite förenklat kan säga att katolikerna då, som vill tillhöra Irland, de håller sig ganska mycket för sig själva, och unionisterna då, som mest är protestanter som vill tillhöra Storbritannien, de står på den andra sidan i den här konflikten.
En viktig beståndsdel i fredsuppgörelsen 98 som du nämnde, det var ju då att unionister och nationalister kunde liksom lägga stridsyxan åt sidan genom att bekänna sig till någonting större, en större gemensam tillhörighet då, nämligen EU. Och det rycks alltså nu då undan i och med Brexit. Syns det några tecken på det här som du var inne på, att folk är oroliga för att konfliktens sår på riktigt ska rivas upp?
Det beror på lite vem man pratar med, men framförallt på den katolska sidan, om man pratar med bedömare som är katoliker, så känner de en väldigt stark oro för att gränsfrågan ska göra att den här konflikten kommer tillbaka, att den blir våldsam på nytt. Men pratar man lite mer på den andra sidan, så finns det de som tycker att det här överdrivs, det utnyttjas av EU och Irland för att försvåra förhandlingarna för Storbritannien. Men det, om man liksom konkret ska förklara vad gränsen hade för betydelse i de här fredsförhandlingarna på 90-talet, så var det ju så att det man ville göra, det är att alla som bor i Nordirland, de ska ha möjlighet att välja själva vad de vill vara, om de vill vara irländare eller britter. Trots att Nordirland då tillhör Storbritannien, så ska man kunna bo i Nordirland och känna sig som irländare. Dels genom att man kan välja att ta ett irländskt pass då, eller ge ett irländskt pass till sina barn när de föds. Det är ett sånt sätt. Men en annan sak, det är att gränsen är helt öppen. Så det märks ju knappt att man bor i ett annat land när man befinner sig i Nordirland. För du kan röra dig över gränsen hur du vill nästan, flera gånger per dag. Och den här känslan då, att gränsen är öppen till Nordirland, den är viktig för dem som vill tillhöra Irland. Och skulle den känslan försvinna bara lite grann, så finns det ju en risk att det blir uppror. Socialt uppror pratas det framförallt om, men det pratas också om att det kan bli våldsamheter på samma sätt som det var en gång i tiden. Och ett sånt där exempel som de här bedömarna som tycker att gränsen är jätteviktig säger, det är att ja, men tänk er själva, man sätter upp kameror till att börja med. Då blir det vandalisering av de kamerorna, då måste man sätta dit säkerhetspersonal, då blir det våldsamheter mot den här säkerhetspersonalen, då måste man skicka dit polisen och så bara eskalera det.
En våldsspiral som liksom trappar upp sig. Mm.
Men det här tycker ju andra sidan är överdrivet, det kommer inte hända, det säger ju Boris Johnson till exempel hela tiden.
Men farhågorna finns där, Björn?
Ja, nej, men det är ju fortfarande så att det är ett antal utfästelser från Storbritanniens sida som än så länge inte går ihop. Man har väldigt tidigt gått ut med att Brexit means Brexit, och lite mer konkret, det betyder...
But what does Brexit mean?
Ja, men en sak de verkar vara väldigt övertygade om, det betyder att man ska lämna EUs inre marknad och man ska lämna tullunionen. Och då kommer man i en situation där det rimligtvis måste finnas någon sorts gräns mellan den här EUs inre marknad och Storbritannien. Och det är den ena utfästelsen, och den andra är att man har sagt då i december förra året att det ska inte bli någon hård gräns mellan Irland och Nordirland. Och då skulle ju alternativet vara att ja, men då låter man Nordirland fortsätta med någon sorts EU-standard, så har man någon sorts gräns i Irländska sjön. Men då har ju May en regeringspartner, DUP, som säger att det är helt oacceptabelt. Och de här tre liksom löftena, två av dem går alltid ihop, men att få ihop alla tre är liksom magiskt tänkande. Och det är just det som har färgat den här processen. Man har försökt att hitta olika virtuella lösningar, men det är än så länge väldigt svårt.
Nu var vi inne på det lite grann, men med den här bakgrunden som Claes gav av liksom djupet i konflikten, så blir det ju lite lättare att förstå varför den svåraste stötestenen nu är något som först kan verka supertekniskt, det som av Brexit-nördarna kallas för backstop 2. Och håll i dig nu, för nu ska jag försöka förklara det här, och så får du säga sen, Björn, om det var bra förklarat eller inte. Ska vi se. Jo, EU då, med Irland i spetsen, har ju fått till en sorts försäkring, en backstop, om att ingen hård gräns ska upprättas mellan Irland och Nordirland. Frågan nu då gäller hur länge den här liksom försäkringen, backstoppen, ska gälla och vad som händer efter att den i så fall har löpt ut. EU vill ha en lösning där enbart Nordirland fortsätter att ingå i tullunionen med EU utan ett slutdatum, och det säger då Storbritannien tvärt nej till. Var det okej förklarat, Björn?
Ja, det låter rimligt. Men hela anledningen till en backstop är just att man, det ska ju fortfarande finnas en chans att komma på en ny relation med Storbritannien som gör att det här inte behövs. Men om man inte når dit, då inträder den här försäkringen. Då slår den till the backstop.
Det blir en sorts försäkring på försäkringen.
Det ska i alla fall, ja, det ska inte vara någon skillnad då mellan Nordirland och Irland.
Så här sa premiärminister Theresa May i underhuset igår om hur hon ser på den här backstoppernas backstop då.
The EU still requires a backstop to the backstop, effectively an insurance policy for the insurance policy. And they want this to be the Northern Ireland only solution that they had previously proposed. We have been clear that we cannot agree to anything that threatens the integrity of our United Kingdom.
Vi kan inte gå med på något som hotar Storbritanniens integritet, sa mig. Om vi tar det från Brysselhållet då, varför är den här försäkringarnas försäkring så viktig för EU, Andreas?
Nej, men precis som vi har hört tidigare så handlar det ju framförallt om fredsprocessen, att det finns fortfarande stora spänningar i Nordirland. Och något som vi inte har tagit upp här är ju till exempel de här höga murarna som finns i Belfast, som fortfarande finns där för att separera unionister och katoliker och för att undvika våldsamheter mellan de här två grupperna. Så att det finns ju hela tiden en spänning där, och den här öppna gränsen är helt oumbärlig för den här fredsprocessen, tycker man. Och sen har man ju också från första början, när man drog igång den här processen, ställt sig på Irlands sida och tydligt sagt det, att vi kommer inte backa i den här frågan, utan vi kräver en öppen gräns mellan Irland och Nordirland. Och då skulle det se väldigt konstigt ut att lämna den principen som har varit en red line, så att säga, en princip som man inte kan backa från. Så att det är därför man har försökt att hitta andra lösningar, och att man framförallt på senaste tiden har sagt att man nu liksom vill avdramatisera EUs förslag, som man inte tycker då innebär en särskilt tydlig gräns mellan Irland eller Nordirland och Storbritannien, utan att det är en ganska mjuk gräns och att man sköter gränskontroll på annat håll och så vidare.
Om vi då tar och återgår till morgondagens EU-toppmöte och tyder röksignalerna som har kommit inför mötet, så sa ju rådsordföranden Donald Tusk att en hård Brexit aldrig varit närmare än den är nu. Eller han skrev det i sitt brev till stats- och regeringscheferna. Är inte det lite mörkare rök än vad vi är vana vid från Brysselhåll, Andreas?
Jo, det är det. Och tidigare har man ju framförallt från EU:s sida anklagat britterna för att säga att man är förberedd på en no deal. Och att man har presenterat rapport efter rapport. De är nog uppe i nästan tresiffriga antal rapporter om hur Storbritannien ska agera vid ett scenario där man inte får något avtal med Bryssel. Och då har ju EU sagt att det här kan bli en självuppfyllande profetia om man så mycket fokuserar på en no deal. Och EU har ju fått frågan en massa gånger och hela tiden sagt att nej, men vi fokuserar på att hitta lösningar. Vi jobbar konstruktivt för att få ihop ett avtal. Men nu säger man ändå officiellt att man förbereder en plan B. Och inte plan B kanske då för Brexit, utan plan B som i hård Brexit, att Storbritannien kraschar då ut ur EU utan ett avtal. Och det har vi inte riktigt sett så officiellt tidigare. Jag tror att alla har förstått att det finns sådana planer i byrålådan som till exempel EU-kommissionen kan dra fram om det behövs. Men nu säger man ändå officiellt, precis som Tusk skrev då i sitt brev som man alltid skickar inför toppmötena, och det kom igår, att vi måste vara förberedda på ett sånt här scenario, och kommissionen jobbar fram en slags plan B nu då.
Björn, tycker du också att du skönjer en mörkare, dystrare ton från EU-håll?
Jag vet inte om jag skulle nog inte övertolka det. Jag tror att mycket handlar om liksom förhandlingsteknik. Att i ett visst skede så är det mer effektivt att ha den här approachen att nej, det är plan A som gäller, det är det enda vi jobbar på. Men i ett annat läge så kan det innebära att sätta lite mer press och säga att ja, vi förbereder oss och skulle kunna hantera scenario B också. Det vill säga att det finns på... Det är ett alternativ. Det var ungefär som under eurokrisen när man helt plötsligt började tunga politiker indikera att ja, kanske kommer inte Grekland att kunna vara kvar längre. Det är liksom, det ändrar logiken helt i när det inte längre är liksom tabu. Så jag tror att det mer är förhandlings... eller liksom sätta en viss press i förhandlingarna. Men sen är det klart att det finns en stor... oro från eller oro, men jag tror att det är nog en realistisk bedömning att det inte är helt uppenbart hur det här ska gå igenom parlamentet i Storbritannien, om man nu kommer överens. Det vill säga, hur ska May få ihop en majoritet för att stödja vad hon nu kommer överens om i EU?
Mm. Jag kan lite grann så här slås av tanken när jag tittar på det här ibland, att är det kanske ändå bara mest ett spel, liksom ett skickligt drama för att Theresa May ska kunna gå tillbaka till sin regering och liksom skrämmas. Om hon nu liksom inte kan få dem att enas och gå med på det, så kanske hon får dem att banga ur och stödja henne för att inte sen kunna beskyllas för katastrofala konsekvenser av en hård Brexit.
Och det finns ju ett spöke att skrämmas med också, ett tydligt spöke här i Storbritannien, och det är ju Jeremy Corbyn. Det pratar hon ju om hela tiden, Labour-ledaren, att om vi inte skärper oss, om vi inte kommer överens här i regeringen och partiet, då finns det ju en risk att det blir regeringskris och nyval, och att Jeremy Corbyn med sin tydliga vänsterpolitik då ska lyckas ta över och föra landet i en helt annan riktning än vad Torypartiet vill.
Vad tror du om min kabaréteori, Andreas?
Jo, men så är det nog. Och precis som egentligen Björn sa, så var det ju väldigt liknande situation under Greklandskrisen. Att man först sa att nej, vi har ingen plan för Grexit, eller att Grekland skulle lämna euron. Och sen så hade man det. Och det är ju ett sätt att sätta press i förhandlingarna, och det började ju egentligen redan i Salzburg på toppmötet för en dryg månad sedan, där man var ganska tuff mot mig. Och vi såg också nu då brevet från Donald Tusk, där man förberedde sig för en situation utan ett avtal och en hård Brexit. Så att det är nog helt klart det, alltså att man sätter press på britterna så att för att i slutändan ändå få till ett avtal.
Jag tänker att det här är ju, just nu känns det ju snudd på omöjligt. Men nu kommer vi, tänker jag, till det värsta av allt. För att om vi klarar det här, eller EU klarar det här, då är det ändå inte riktigt över, eller hur, Claes? För då ska ju det brittiska parlamentet ändå få rösta om Brexit-överenskommelsen, eller hur?
Ja, så är det ju. Och vi fick en liten försmak på det här idag när Theresa May hade regeringssammanträde. Det är ganska tydligt då att resten av regeringen, eller de ministrarna som kanske blir lite mer stå på för detta utrikesminister Boris Johnsons sida, de håller ju emot Theresa May här och förhindrar henne att komma till EU-toppmötet imorgon med ett förslag som EU kan acceptera. Så att det här var ju en försmak, men om hon väl får till det här Brexit-avtalet, då handlar det också om vad som sägs om det framtida ekonomiska samarbetet. Och det är framförallt där då som Boris Johnson och kanske mellan 40 och 80 parlamentsledamöter inom Torypartiet säger att de kan inte gå med på något annat än ett tydligt handelsavtal då i framtiden. Så att där har ju Theresa May antagligen en ännu svårare uppgift. Och de har ju redan börjat fiska på att försöka hitta röster på Labour-sidan så att hon kan kompensera för de röster de tappar på Tory-sidan. Men man ska ju tänka på det att inom Torypartiet, bredden där på åsikterna inom Brexit är ju så bred den kan bli. Det är allt ifrån de som vill ha en andra folkomröstning till de som vill att man ska lämna helt utan ett avtal. Så där har ju Theresa May en svår uppgift, och hon har ju en sån ynklig majoritet i parlamentet dessutom. Så hon måste ha med sig nästan hela partiet, plus DUP då, det här lilla nordirländska
unionistpartiet.
Ja, och de har ju verkligen fått en stor roll här nu. Det är ju de som gör, även fast Theresa May säger att vi ska inte ha några specialregler för Nordirland, det vore emot den brittiska konstitutionen och allting, så hade det inte varit för DUP så hade hon ju kunnat rucka lite grann på det. Nu säger ju DUP absolut nej till någon typ av specialregler vad gäller handel till exempel för Nordirland. Så att hon har ju inget rörelseutrymme alls vad gäller vad den här andra backstop-lösningen, den andra försäkringen.
Och utan dem så faller hennes regering. Björn?
Ja, nej, det är ju liksom unikt på det sättet att hennes väldigt svaga position redan, den majoriteten hon har, bygger på så oförenliga grupperingar. Och som alla har kärnfrågor eller liksom sidofrågor som de egentligen tycker är mycket viktigare än helheten som man förhandlar om. Som till exempel DUP som har en sakfråga som de för in här. Och även vi pratade innan om att liksom, vad är spöket man kan skrämmas med? Ja, det är ju ganska olika för de här aktörerna. Så jag menar, mig skulle kunna säga att nej, men nu är det den här dealen som jag har förhandlat fram. Annars så åker vi ut på ett okontrollerat sätt och det är liksom WTO-regler. Men för vissa av hennes backbenchers är det liksom det man siktar på.
Det är det de vill.
Det är det de vill. Ja. Så att olika grupper har liksom olika spöken man får vifta med. Så att jag tror att det blir komplicerat för mig att få igenom egentligen oavsett vad hon lyckas övertala eller komma överens om EU i parlamentet sen.
Men vad händer då om parlamentet röstar nej? Blir det en hård Brexit garanterat? Öppnar det upp för en sån här omdöpt andra folkomröstning, the people's vote?
Ja, det beror ju på om det blir liksom en inrikespolitisk kris eller om mig får avgå. Då möjligtvis att man kommer i en situation, det kanske Claes får redogöra för, med om Corbyn skulle kunna komma in och om det då finns tid egentligen att rösta igen. Men det andra alternativet är ju att man helt enkelt ber EU om mer tid. Det vill säga att de här artikel 50-förhandlingarna kan ju, om alla är överens, så kan man förlänga dem.
Aha, så då måste man inte gå ut i mars utan...
Nej, då kan man fortsätta förhandla, men det finns ett antal problem även med det. Dels att hon i sånt fall måste få sitt eget parlaments godkännande för att förlänga. Inte bara ska hon ha en konsensus inom EU, för att i parlamentet har man också liksom förankrat det här utträdesdatum rent juridiskt redan. Så då måste man få tillåtelse där, vilket möjligtvis är lika svårt som att få tillåtelse för den då överenskommelsen som vi nu stipulerar att hon inte har fått. Så det är ett problem. Det andra är att man kommer i en väldigt delikata situationen att ja, då får ju Storbritannien vara med i en ny runda Europaparlamentsval, utse nya parlamentariker. Då är de ju faktiskt de facto fortfarande medlemmar. Och hur ska en sån valkampanj se ut i Storbritannien i maj? Ja, det blir jättekonstigt.
Klas? Ja,
välkommen tillbaka, Nigel Farage kan man väl säga då. Men absolut, det här är ju... Även fast det inte blir ett avtal här eller att det röstas bort i parlamentet så finns det ändå alternativ kvar. För att parlamentet får mer och mer makt desto längre det här dröjer. Och det finns ett datum i januari, jag tror det är 21 januari, då det är så att det brittiska parlamentet och framförallt talmannen då ska bestämma hur man ska gå vidare om det inte finns något avtal vid den tidpunkten. Och det är ju där det kommer in då den här viktiga biten att det brittiska parlamentet, att det finns en klar majoritet för en mjuk Brexit där. Det finns inte en majoritet för en hård Brexit eller en Brexit helt utan avtal. Utan då kommer den här mjuka delen in av parlamentet och får ganska stor makt. Men det där är fortfarande väldigt luddigt skrivet. Så att parlamentets roll, om de röstar ner det här avtalet, kan bli oerhört betydelsefull. Och det kan också vara betydelsefullt om då den här John Bercow som jag pratade om, som är Labour-ledamot, om han är talman eller om det har kommit in en ny talman som står på Tory-sidan. Så att sådana där detaljer kan få stor betydelse framöver också.
Men du, Claes, britterna då? Det verkar som att det enda de är överens om vad de tycker om det som skådespelet de bevittnar är att de typ inte vill ha den Brexit som Theresa May jobbar för, eller hur?
Ja, det blir bara mer och mer polariserat också. Här i London så är det ju väldigt lätt att hitta folk som vill ha en andra folkomröstning. Det är också väldigt lätt att hitta folk som är trötta på Brexit och som inte vill prata om det. Men det här med en andra folkomröstning hör man mer och mer, och framförallt om det inte blir något avtal. Men jag var i Wales häromdagen och i lite fattigare delar och även i norra England och så. Där är det väldigt lätt att hitta folk som bara säger nej, nu struntar vi i EU, vi vill inte ha ett avtal, vi vill bara klippa banden. Så de här grupperna som står extremt långt ifrån varandra växer, det är min känsla, att det blir mer och mer polariserat.
Björn, om man skulle kolla på konsekvenserna av en ordnad Brexit och en hård Brexit, då, hur skiljer sig de konsekvenserna? För, nu tänker jag inte i första hand på Storbritannien utan EU och kanske Sverige.
Ja, det är klart att ju mer ordnat det är, desto mindre disruptioner, alltså störningar när det gäller handel, utbyten av olika slag, även om det kommer ju vara negativt just ur de här faktorerna sett. Men det kommer ändå bli mindre problem ju mer man hinner förbereda, ju mer man hinner bygga upp nya system, alternativa system. Så det ser jag som ganska självklart. Men så finns det, alltså det är en sån enorm bredd på områden som påverkas både i Europa men framförallt i Storbritannien. Och från mitt perspektiv så läste bara idag en artikel just om hur forskningsfinansieringen ser ut i Storbritannien och hur väldigt stor del av medel som kommer från EUs olika program för forskning, som i Storbritannien också betalar in till såklart, men också forskarutbyten, hur allt sånt styrs och fungerar idag. Så att, jag menar, konsekvenserna är nästan oöverstigliga och liksom de är så många på så många olika plan. Men generellt kan man säga att ju mer vi hinner förbereda ett bättre avtal vi får på plats, desto mindre negativa konsekvenser. Och ett väldigt... Nu antar jag att skulle man komma i ett läge där man inte når fram till en överenskommelse och Storbritannien helt enkelt klockas ut ur EU, det vill säga att tiden tickar och sen då faller de ut i mars nästa år, då kommer man ändå ägna liksom de sista veckorna åt att försöka nå någon sorts panik-överenskommelse så att i alla fall flygplan kan landa och så vidare.
Vår EU-minister Ann Linde, det hon är mest orolig över just nu är vilka rättigheter svenskar som bor i Storbritannien ska ha vid en hård Brexit. Så här sa hon till Andreas tidigare idag.
Det jag är mest orolig över nu, det är vad som gäller för de 100 000 svenskar som bor i Storbritannien. För fortfarande, trots att över 50 rapporter har kommit från Storbritannien, så har man inte kommit överens om i Storbritannien hur de ska hanteras, alla dessa EU-medborgare, vid ett no-deal-scenario. Och det är av högsta prioritet för oss i regeringen.
Är det den så att säga, värsta konsekvensen, Björn? Jag tänker att det är klart att det är en väldigt begränsad grupp. Jag vill verkligen inte förminska det för dem, de som det direkt berör. Men att hon lyfter fram det så här tydligt.
Ja, nej, det är såklart traumatiskt för de som lever i ovisshet. Och man kanske hade önskat sig en sorts backstop även där, att man hade kunnat nå fram. Men så är det i förhandlingarna, att ingenting är klart förrän allt är klart. Och även områden där man idag är överens kan dras upp igen om det skulle behövas i någon sorts förhandlingsläge längre fram. Så att där får man nog leva med ovissheten. Men ja, det är klart, man kan tänka lite beroende på vad man tycker är viktigt. Man kan tänka sig flera olika områden som också är väldigt allvarliga om man inte når fram. Men jag förstår såklart, lever man i den här situationen så är det högst traumatiskt.
Andreas, till slut, det talas ju om ett toppmöte i november, att det skulle vara då som man så att säga liksom, ja, seal the deal, läste jag någonstans att man kallar det mötet, men det verkar som att det kanske inte blir så. Är det så att det här mötet som just nu har utmålat, eller som har utmålat som ett just nu eller aldrig möte, håller på att vattnas ut, och att det då i sann EU-anda som Björn var inne i på förut skjuts på framtiden, och att det kanske blir ett avgörande istället i november eller december?
Ja, alltså det man sa var ju egentligen i Salzburg på ett informellt toppmöte för en månad sedan, att mötet som börjar imorgon då, att det skulle vara sanningens ögonblick, och då skulle man ha nått maximala framsteg och resultat i de här Brexit-samtalen. Och hade man inte nått dit så skulle man inte ha något möte i november. Och sanningen är väl att man inte har nått dit. Och jag hörde från EU-källor idag senast att det är inte givet att det blir något novembermöte, så det får man se. Men att man redan imorgon då, så att säga, skulle säga att nej, vi har inte gjort tillräckliga framsteg, nu slutar vi förhandla, det kommer ju inte att hända, utan att man kommer ju ändå fortsätta samtala med varandra. Och jag kollade precis, Michel Barnier gick in här på mötet för en liten stund sedan, och han sa det att behövs det mer tid så kommer vi ge det, och att man ska ta den tiden som behövs lugnt och stilla under de kommande veckorna. Ungefär så sa han.
Michel Barnier, EUs Brexit-chefsförhandlare. Hörrni, innan vi rundar av podden så ska jag nämna att om man vill äta godis så finns det många olika chokladsorter. Inte bara den sort som jag och Andreas gjorde oss lustiga över i början av podden. Vi är ju trots allt public service. Nu rundar vi av med vår nya slutkläm. Vem på vår kontinent har haft en riktigt bra eller en riktigt usel vecka? Andreas Liljeheden.
Ja, det är ju, visst, det är kul att verkligen gotta sig i någon annans olycka och sådär. Men jag har ändå tänkt på någon som har haft en väldigt bra vecka. Eller bra söndag, får jag säga. För det var ju, i söndags var det ju flera val, dels i Bayern, också i Luxemburg och i mitt absoluta närområde, nämligen på kommunnivå i Belgien. Och jag har inte valt någon person, men en typ av parti som gick starkt framåt i alla de här tre valen. Och det var de gröna partierna faktiskt. MP rasade ju kanske i det svenska valet, men systerpartierna runt om på andra håll i Europa verkar ha gått betydligt bättre. Så de har haft en väldigt bra vecka, och något att nämna särskilt om Luxemburg som jag tyckte var väldigt intressant.
Där har inte Jean-Claude och hans, att han inte ställer upp. Nej, du tänkte inte nämna det? Förlåt,
jo.
Andreas. Jo. Det var ju min gubbe som jag skulle säga.
Var det det?
Ja, jaha. Säg det ändå så slipper jag.
Jag säger det ändå.
Gör det.
Nej, för det här var ju första gången sedan 1979 som luxemburgarna inte kunde välja Jean-Claude Juncker i ett val. Så att han som har varit före detta premiärminister, före detta finansminister och före detta premiärminister och finansminister samtidigt och nu med kommissionens ordförande, så var det alltså nästan första gången på 40 år som man inte kunde välja Jean-Claude Juncker.
Ja, det snodde min gubbe. Men det jag hade svårt att klura ut, bestämma mig för, var om det var en bra eller en dålig vecka för honom. Att inte längre ställa upp till parlamentet. Ja, Björn, vem tänker du på?
Jag har tänkt att Alexander Stubb har haft en väldigt bra vecka. Då en finsk politiker som nu har bestämt sig för att ställa upp i det här racet för att bli nästa kommissionsordförande och var då en så kallad spitsenkandidat, det vill säga att han skulle företräda. Han tävlar om att få bli EPPs, då det partiets frontfigur i det kommande valet. Och han har gjort det här med en enorm entusiasm. Som allt annat han gör. Han twittrar, han skojar med sina följare. Han sitter uppe på nätterna och dricker kaffe och skriver att det påminner mig om när jag jobbade med min avhandling i statsvetenskap. Ni hör hur
och sen går han upp och joggar
vilken vecka?
Fem på morgonen.
Jag springer maraton och sådär. Han verkar ha haft en fantastisk vecka. Och då tänker jag mig som en motpol. En som har haft lite jobbig vecka måste ju vara då Manfred Weber. Som är på något sätt etablissemangets kandidat i samma race. Kanske inte riktigt lika karismatisk som Alexander Stubb och ser och följer det här och inser att han måste liksom steppa upp sitt game lite.
Mm. Claes Aronsson.
Jag måste säga Arlene Foster, alltså DUPs partiledare. Hon har 10 ledamöter i det brittiska underhuset och 1,5% ungefär av platserna, och ändå har hon makt att fälla den brittiska regeringen och kan ställa krav i de här stora Brexit-förhandlingarna. Hon har ju träffat Michel Barnier, chefsförhandlaren, och igår var hon i Dublin och träffade den irländske premiärministern Leo Varadkar. Hon måste ju ibland nypa sig i armen och känna att det här är ju helt osannolikt, vilken tur att det blev som det blev i det brittiska valet förra året, så att jag har fått en sån här vågmästarroll.
Helt galet. Europapodden tackar för sig här och nu. Tack Andreas Liljeheden i Luxemburg, Claes Aronsson i London, Björn Fägersten från Utrikespolitiska institutet. Producent var Anna Pandolfi, tekniker Marie Persson. Caroline Salzinger heter jag. Och innan ni hoppar vidare till nästa podd i spellistan, om några veckor så kör vi en lyssnarfrågespecial. Så passa på att mejla oss era frågor på europapodden@sverigesradio.se eller tagga oss på Twitter. Vi hörs!